CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Magdalena Anderssons första regering klar. På den här ministerlistan så finns en ny kulturminister. Hon heter Jeanette Gustafsdotter.
Hon kommer närmast från jobbet som generalsekreterare för Sveriges museer. Tidigare har hon även varit vd för tidningsutgivarna.
Så sent som igår jobbade jag i kulturbranschen.
Hon är utbildad jurist, har varit journalist och jobbat bland annat på SVT och på TV4.
Det är ett intressant val. Det är som har konstaterats något av en överraskning. Hur bra det blir återstår väl att se.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotters uttalande om brottslighet inom idrottsvärlden har väckt starka reaktioner.
Idrott är jätteviktigt för mig, men det känns helt okej. Där finns så mycket brottslighet hos idrotten och det är därför man valde att flytta på det.
Hon tillägger även att det var första dagen på jobbet.
Ja, trots gedigen erfarenhet från journalistiken gick det inte alltid som på räls när Jeanette Gustafsdotter i rollen som ny kulturminister skulle svara på reportrarnas frågor. Och hon var en ovanlig rekrytering eftersom nästan alla statsråd hämtas inifrån partiernas maskineri och därmed har lång politisk erfarenhet. Men tanken i en representativ demokrati är ju inte att uppdraget som politiker ska vara ett yrke utan just något man gör under en period i livet. Går det längre att göra sådana resor så som politikens villkor ser ut idag? Jeanette Gustafsdotter försökte. Hur tyckte hon att det gick? Jeanette Gustafsdotter, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
Ja, vad har du gjort under de här 20 cirka månaderna som har gått sedan du avgick som kulturminister efter valet?
Är det 20 månader
sedan jag avgick? Ja, jag räknade faktiskt på fingrarna.
Nej, nu är ni tveksam till. Det var ju oktober förra året som vi avgick. Mm. Så att det är ju inte så länge sedan faktiskt. Utan vad blir det? Det blir ju november, december, januari, februari, mars, april, maj. Det är 7 månader sedan bara.
Jag har ju räknat
bara
fel när jag räknade på fingrarna. Det är inte 20 månader. Det är snarare kanske 15-16 eller något.
Jag skulle säga drygt ett halvår sedan vi avgick. Men om man räknar in från det att jag tillträdde, just då det. Tror jag att vi närmar oss rätt antal månader.
Ja, det var ju en lapsus, helt enkelt. Det är lite skoj att börja med en sån. Kort tid, men vad har du gjort på den tiden då?
Ja, men jag tycker att det var imponerande vad vi faktiskt lyckades med. Vi ska säga, du var lite grann inne på det att jag kom utifrån och att jag inte hade den politiska bakgrunden. Och ibland tänker jag att, ja, det var till, alltså, väldigt mycket fick man ju lära sig under tiden man var där. Det vill säga just kanske hur viktigt det var med att välja vilka ord när man uttalar sig. Samtidigt så finns det ingenting som jag skäms för, utan jag skulle verkligen kunna förklara till varje tillfälle varför jag svarade som jag gjorde.
Det skulle du få
och det
tillfälle
är någonting som jag verkligen står för också. Mm. Men vad vi också gjorde, trots att det blev nedsläckning fjärde gången pandemin, vi förhandlade fram ett stort, det vill säga en stor mängd pengar. Vi sjösatte dem ekonomiska stöden mer snabbt, det vill säga det blev snabbare handläggning än vad det varit tidigare. Vi sjösatte också politiska reformer, ett stort antal på de 10 månaderna. Så det finns mycket som jag är stolt för också.
Ja, det ska vi prata om också, de här liksom, det kanske som går lite under radarn då, under den mediala radarn. Men känns det snopet att det bara blev 11 månader som minister? Det är ju ändå lite så här once in a lifetime grej.
Jag hade ju självklart, tror jag, för alla som tackar ja till sånt upptag, att man gärna vill att det ska bli längre. Men jag visste ju också, det var med öppna ögon som jag tackade ja till det. Det vill säga att jag visste att vi stod inför ett val. Jag visste också att rent statistiskt så var ju risken högre att vi inte skulle få fortsätta än att vi skulle få fortsätta. För då hade det varit 2 omgångar, och det är oerhört sällsynt i nutid. Att man får gå in i tre, precis. Mm. Så därför så kändes det liksom att ja, den risken var överhängande.
Men du tog den då?
Ja, det var aldrig någonting som gjorde att jag tvekade till det. Mm. När det gäller just det som däremot skulle ha kunnat fått mig att tveka till det, det var om min familj skulle säga nej, gör det inte. Det här kommer att bli väldigt tufft, eller som det faktiskt blir, att man blir väldigt utsatt. Mm. Men de backar med sig till fullo, så det var egentligen bara det som var avgörande för mig.
Men när du säger att bli väldigt utsatt, det kan man ju inte veta innan, så att säga. Men du menar att någon skulle ha varnat, sagt så här, du förstår att det här, du kommer bli liksom hårt granskad.
Ja, är det någonting vi vet så är det ju, du brukar själv skriva om det, Twittermobben, när det gäller just kulturministrar, det vet vi. Det andra som man vet, och det är också på grund av att jag har jobbat väldigt mycket med hot och hat. Jag har varit väldigt tydlig med vad som händer när media utsätts för hot och hat. Och när jag själv har gjort de kampanjerna eller drivit det på olika sätt, så har jag själv utsatts väldigt mycket för hot och hat. Mm. Så jag vet ju hur det är att vara utsatt på det sättet. Det vill säga att man får ett helt annan säkerhetsrisk på sig. Det påverkar hela familjen. Man går in mycket mer in i bubbla, kan man väl säga, av säkerhetsaspekter. Så det var mer sådana faktorer som gjorde att det var väldigt viktigt för mig att familjen ställde sig bakom detta.
Och det gjorde de?
Ja.
Mm. Men inte själva liksom komplexiteten i jobbet som sådant, eller någon tvekan, så här, klarar jag av det här? Det fanns inte.
Ja, men det är väl så med alla större uppdrag man har fått möjligheten att tillträda. Det har inte alltid varit lätt att vara vd för mediebranschen till exempel, som jag varit 10 år. Mm. Jag var generalsekreterare för Sveriges museer. Det betyder att det är hela landets museer. Det har varit tuffa uppdrag på olika sätt, i olika varianter. Detta var någonting helt annat, absolut. Mm. Men det finns alltid en komplexitet när man tillträder ett nytt jobb, och det är alltid lite nervöst. Men det var ju samtidigt med en stor, alltså det var sån ära att få denna fråga. Det var också ett av de roligaste, men samtidigt ett av de mest utmanande uppdrag jag har tagit.
Hur tungt vägde äran, som du själv uttrycker det, och att faktiskt ha det där i sin, på sitt CV när man går i pension, versus att säga nu får jag chansen att göra någonting och göra just det här?
Alltså jag skulle vilja säga att det var bara nu får jag chansen att göra någonting.
Bara? Som gjorde,
ja, faktiskt. Alltså jag kan ju säga att jag hade det mycket bättre tidigare.
Jo.
Jag har ju haft väldigt många bra uppdrag som jag väldigt, både har trivts väldigt bra med, där jag också har kunnat åstadkomma förändring. För det är någonting som driver mig. Mm. Sådant som är viktigt för samhället, det är det som jag... Det måste ligga i, vad ska jag säga, uppdragets karaktär för att jag ska känna att det här är jag, det här är viktiga frågor. Och det var ingen tvekan om att det var det som gjorde att jag tackade ja.
Innan vi går in på det just då, vad det var för förändringar du hoppades kunna åstadkomma, så ska vi backa lite då. Du blev ju ny kulturminister i samband med att Magdalena Andersson bildade sin första regering. Kände du statsministern sen innan, eller hade du någon som helst så då? Connection, eller?
Vi hade ju träffats flera gånger, för det ska man också komma ihåg att jag var ju inte helt ny på så sätt. Jag hade ju jobbat många omgångar som expert i olika utredningar till exempel. Jag hade jobbat väldigt mycket med påverkansarbete, bland annat när det gällde sänkt digital moms för mediebranschen. Och då träffade jag ju Finansdepartementet flera gånger. Och Magdalena Andersson var då finansminister. Men vi hade ju ingen yrkesrelation eller privatrelation på något sätt. Nej, men jag hade ju träffat henne.
Hon visste vem du var så att säga, men ni har inte ätit middag ihop.
Det stämmer.
Ditt namn presenterades tisdagen den 30 november, men så sent som fredagen innan blev du uppringd så som generalsekreterare för Sveriges museer för att typ spåna kring vem som skulle kunna tänkas bli ny kulturminister. Det lät så här.
Ja, det är så fall om någon wildcard att de tar in någon utifrån. Det sånt kan ju också förekomma. Det har vi ju sett. Det är dock lite mer tveksam denna gången just för att det är så kort tid de har på sig. Och därför kan jag tänka mig att man då går till de som man har som talespersoner inom de frågorna man har.
Precis som
de har
sa.
Inte ringt mig i alla fall.
Nej.
Men de kan få ringa på söndag. Man vet aldrig. Om man har tur.
Antingen hade du världens bästa pokerface eller så var du. Du låter ju väldigt obekymrad här. Så då var det ingenting som fanns på din radar på fredag.
Alltså, det här var väldigt roligt att höra. Jag har inte hört detta sedan jag faktiskt både fick frågan och tillträdde. Mm. Och jag låter ju väldigt obekymrad som du säger. Och det var jag också. Mm. Detta var på fredagen och det var jag absolut.
Så sen ringde någon ändå. Vem är det i en sån här situation som hör av sig? Hur funkar det?
Ja, men det funkar ju att eller rättare sagt, jag ska väl säga som så här, av respekt för att kanske andra också på något sätt har blivit uppringda eller inte blivit uppringda, så brukar jag avstå från att gå in i detalj. Mm. Men vi kan väl nöja oss med att säga att man blir uppringd, man får gå på en så kallad intervju och sedan blir det ju självklart den yttersta ledaren, i detta fallet statsministern, som
man
tar
måste,
beslutet.
Just det, men man får träffa henne då innan det är så att säga done deal.
Absolut.
Ja, just det, men det är inte hon typiskt sett som ringer, så funkar det väl inte. För att säga hej, det är Magdalena.
Det kan ju vara det. Det tror jag nog absolut. Ja. Framförallt med de personer som hon känner närmare.
Ah, ja, okay.
Men i mitt fall var det inte så.
Nej. Var det någonting, för man får känslan av att det var inte liksom helt farfetched för dig, även om du beskrev som ett överraskande val. Alltså att det var någonting du hade lite hoppats på eller längtat efter eller så.
Ja, men det är väl klart. Man ska komma ihåg, man pratar väldigt mycket om kulturpolitik. Men under kulturministerns paraply så ligger ju väldigt mycket av de frågor som jag har jobbat med. Det vill säga mediepolitik, civilsamhället, mänskliga rättigheter och även kulturpolitik. Mm. Så det är väl ganska självklart någonstans att det alltid har funnits en inre dröm att få på olika sätt ta sig an och kunna påverka i de delar man kan påverka, så ska ni säga. Men att den var nära den drömmen. Alltså man kan väl säga att det är väl väldigt sällan drömmar blev besannade.
Verkligen.
Men det blev de i detta fallet. Och än en gång, jag känner mig ytterst ärad för det.
Hade du drömt så mycket om det att du hade kunnat överväga och säga ja även om det till exempel hade varit Liberalerna som hade ringt? Alltså hur viktigt var partiet?
Nej, men partiet var viktigt för mig, det är ingen tvekan om det.
Så Liberalerna hade fått kalla handen?
Alltså det, ja, det hade de fått.
Mm.
Men däremot så har Liberalerna gjort väldigt mycket bra för vårt samhälle.
Mm.
Det är ingen tvekan om det. Tryckfrihetsförordningen, vem var det som drev igenom det en gång i tiden? Det var absolut Liberalerna. Mm. Idag har de valt att samarbeta med andra partier som gör att jag skulle ju aldrig kunna sätta mig där.
Nej.
Det är ingen tvekan om det.
Men jag tänker, även vi tänker innan det så att säga, bara för att få en känsla för att liksom att du var ju inte med i partiet när du blev minister. Du gick med, men du vittnade då om att det här har alltid varit mitt parti. Så att säga. Men om man är så sugen också på uppdraget, och Liberalerna utan SD får vi väl säga då, det hade ändå varit nej.
Det hade varit nej. Jag har alltid varit socialdemokrat.
Mm. I transparensens namn så ska jag säga att den här tanken med att prata med dig om hur det är att bli lite inkastad i politiken, även om du kanske inte blev inkastad på samma sätt, men den föddes ur en spekulation kring mig själv som jag tyckte då var helt befängd. Det var väl någon eller några journalister som fick för sig i höstas att jag skulle ha stått på den nuvarande regeringens lista som någon tänkbar kulturminister. Och det fick mig, trots att hela idén kändes extremt fnoskig av en mängd olika skäl, att fundera ändå lite på så här, hur skulle det vara? Och bara komma in i en sån här värld helt utan politisk förankring, rakt in i den politiska hetluften. Då slog det mig att det fanns ju faktiskt en person som har den erfarenheten, nämligen du. Så hur var det då? Att få frågan ena dagen och sen går det jättefort och nästa dag är man ansvarig för kulturpolitiken i hela Sverige.
Ja, det gick ju faktiskt några dagar, ska jag bara säga. Mm. Men om jag backar lite grann bandet till mina tidigare uppdrag, så ska jag säga. Jag har haft många internationella styrelseuppdrag. Jag har också rest runt faktiskt mer eller mindre i hela världen och hållit föredrag i hur fungerar våra grundlagar. Och framförallt betoning på tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen eftersom jag är jurist specialiserad inom det. Och då har det hänt väldigt många gånger när jag har varit på olika delar, allt från Sydamerika till Asien och Afrika, att jag har fått frågan, vad är du mest stolt över när det gäller Sverige? Och där har jag aldrig känt någon tvekan. Det är vår konstitution. Mm-hmm. Det vill säga att den är så stabil i grunden. Även om vi har regeringar som det har tagit lång tid innan de tillsätts, eller att det på något sätt är oroligt i de politiska tillstånden eller lägena eller vad vi ska säga, så har det alltid funnits det finns en stabil konstitution. Vi behöver inte vara bekymrade om våra myndigheter ska fungera ändå, om utredningar tillsätts. Nej, de kanske inte kan tillsättas visserligen, men vi säger att myndigheter och andra, det vill säga den stabila konstitutionen som är i grunden, det gör ju också att bakom alla ministrar så finns det ju ytterst skickliga och professionella tjänstemän som är opolitiska. Mm. Det gör ju att även om man då så kallad kastas in, så finns ju de här ytterst professionella tjänstemännen. De vägleder ju en och de är så proffsiga. Jag har bytt jobb många gånger i mitt liv på olika sätt. Men jag har aldrig varit med om så professionella tjänstemän som direkt, man får liksom material i handen direkt. Man får en otroligt bra muntlig övergång. Alltså bara på några dagar så känner man, okej, jag förstår. Mm. Jag förstår, de här frågorna måste vi ta snabbt. De här frågorna är si och så. Måndagar har vi de här mötena, torsdagar har vi de här mötena och fram till det så måste jag kunna, vad det nu kunde vara. Mm. Så det som jag alltid har svarat, att jag är så otroligt stolt över vår stabila konstitution, det stämde verkligen.
Du kom in,
så plötsligt fick jag uppleva det på plats.
Ett system som var robust då alltså.
Robust och ytterst professionellt.
Fick du någon koll på vad tanken var med att fråga dig om du ville ta jobbet? Du hade ju en del uppenbara styrkor och erfarenheter som många andra kulturministrar har saknat. Framförallt då kanske kunskapen och erfarenheten från medieområdet, men också museerna och så. Fick du någon idé om vad var, för de hade säkert en idé, vi tar henne av det här skälet.
Jag tror, men jag kan säga ärligt att jag vet inte det. Men jag vet att det är väldigt viktigt för Magdalena Andersson att vissa frågor när det gäller just det som ligger under kulturdepartementet, så ska jag säga. Och det är ju en stark demokrati. Mm. Och är det något jag har jobbat med, så är det just att vi på alla sätt måste skydda vår demokrati. När det är hot och hat mot media, hot och hat mot politiker och förtroendevalda, då får vi en självcensur och det kommer i långa loppet leda till att vår demokrati försvagas. Så det är någonting jag har jobbat så intensivt med de senaste åren. Jag tror att det var en av orsakerna.
När du säger det där nu två gånger i rad, inskärper det, då vill jag göra en liten kort utvikning. Jag läste DNs genomgång av polisens hantering av Paludan. Alltså det är kanske inte den typiska man tänker då när du ser hat och hot, kanske man tänker på andra saker. Men här undrar jag, vår starka konstitution liksom, funkade den helt? Här har polisen liksom i princip medvetet gång på gång brutit mot lagen, fått underkänt i domstol men ändå fortsatt. Alltså Vad säger du om det där?
Ja, egentligen så tänker jag att du ska fråga polisledningen om det.
Det kommer jag göra, men du har säkert...
Jag kan ju ärligt säga att jag blev ytterst bekymrad när jag läste den granskningen också. Mm. Att är det som så att är den myndighet som självständigt ska ta de här besluten, som också ska kunna just det regelverket den är inne i grunden... Är det som så? Jag måste verkligen säga om det är så. För det vet jag ju inte till 100%. Men om det är så, som jag läste i granskningen, då är det ju såklart ytterst bekymmersamt.
Jag tolkar det som att de har varit politiskt lyhörd. Att de vet att det står mycket på spel. Det är NATO och det är säkerhetsfrågan. Sverige kan hamna i en Mohammed-kris. Man kan förstå bevekelsegrunderna, men likväl. Det är väl just i sådana situationer som konstitutionen och lagarna ska hävdas.
Mm. Jo, men det stämmer verkligen. Men jag säger än en gång, vi har en stark, stabil grund. Det fick jag se bevisat när jag själv trädde in bakom de här väggarna. Det tycker jag fortfarande. Mm. En av de sätten som vi kan säga, men fungerar det verkligen? Ja, det skulle jag nu säga. Här har vi Dagens Nyheter som gör denna utmärkta granskning av polisen. Polisen kommer att behöva stå till svars för detta. Mm. Har man jobbat på rätt sätt eller inte? Har man inte gjort det? Då kommer de behöva backa bandet och säga så här kan vi inte jobba.
Okej, så medierna är förstås också en viktig spelare i den där demokratin. Vad av det du mötte i början då, den här första veckorna, som ändå måste vara ganska omtumlande, var mest som du hade trott? Precis så som du hade förväntat dig?
Ja, men det första var ju det jag sa tidigare, alla skickliga och professionella tjänstemän. Jag hade ju träffat väldigt många av dem innan. Jag hade ju jobbat med påverkansarbete, många gånger mot även kulturdepartementet. Så många av dem som jag är enhetschefer var ju sådana som jag hade träffat i mina tidigare roller. Mm. Och jag visste ju hur ytterst kompetenta de var. Så det förvånade inte mig. Mm. Utan det kände jag ändå liksom... Jag kände mig väldigt trygg med dem.
Det var som väntat. Men om vi byter tvärtom då. Vilka var de största överraskningarna? Eller så här, oj, är det så här?
Alltså när det gäller innanför väggarna där, så tror jag nog jag ska säga ärligt att det var inte så mycket överraskande. Det hade ju ändå varit så pass många gånger både i påverkansarbete men också som expert på olika sätt. Mm. Det som var svårast var ju faktiskt att lära sig hitta.
Jaha, rent fysiskt.
Rent fysiskt.
Okay. Det är stort och krångligt.
Det är väldigt stort och det är väldigt långa kulvåtar. Ah, ja. Men även där fick man ju verkligen, jag hade ju till exempel en sekreterare som är en dröm, kulturminister. Sekreterare. Ja, jag kan bara säga det ska hyllas på alla sätt och vis.
Den personen hittade i katakomberna.
Ja, förutom det så hade den också fullständig kontroll på alla handlingar, möten, hur allting var upplagt. Men kunde också hjälpa mig och sedan lära mig snabbt hur jag skulle hitta.
Har du kollat på borgen?
Ja, det har jag gjort.
Sista säsongen så får man ju verkligen se den här liksom, genomgången varje dag. Du har klockan 14, har du det, klockan 15.30, det, 15.35 kommer en journalist. Alltså, är det så där?
Ja, det är det.
Det är tufft.
Det är verkligen så. Och det var väl kanske... Sen ska man också komma ihåg den tiden vi befann oss i. Mm. På de här, ja det blev drygt nästan 11 månader, så gick vi igenom några av nutidens största utmaningar. Vi hade fjärde nedsläckningen av kulturen på grund av pandemin. En nedsläckning som inträffade när kistorna var tomma för alla kulturarbetare.
Vi pratade om livekultur, alltså teatrar och
teatrar, museer, konserter och mycket, mycket, mycket mer. Mm. Man ska ju komma ihåg att det är kyrkorna, alla musiker som är i kyrkorna.
Det.
Men det var ju en period när än en gång var man tvungen att släcka ner. Kulturbranschen drabbades väldigt hårt i en tid när det var tuffare än någonsin. Mm. När vi gick igenom, när vi tog oss ur det, ja då blev det invasion av Ukraina, det vill säga att Ryssland invaderade Ukraina. Det gjorde också att vi behövde gå in i NATO-processen. Och så jag menar, bara de två grejerna på den tiden var ju också otroligt utmanande.
Mm.
Sen är det ju så med alla jobb man tar som utmanande. Ibland kan det faktiskt vara positivt att det händer så intensivt snabba grejer. Mm. För man måste jobba 24-7 och man pluggar stenhårt samtidigt som man måste sätta sig in i grejer snabbt. Mm. Så det finns ju två sidor av det myntet.
Det här med att helt plötsligt vara tvungen att vakta sin tunga på ett helt annat sätt i kontakten med journalister. Hur var det? För du var ju en av oss, så att säga.
Ja.
Trodde du i alla fall, kanske?
Nej, det trodde jag inte. Jag tycker att journalistiken och journalisterna gjorde sitt jobb. Mm. Sen är det klart att... jag kan väl säga som så här, vad tyckte du? Alltså jag läser ju väldigt mycket av dina krönikor. Mm. Du skriver ju ganska mycket om Twitter-mobben. Mm. Och det var ju någonting som... Ja, jag skulle nog säga att det överraskar mig hur kraftfullt det kunde vara.
Men då pratar vi inte om liksom etablerade medier, utan mer vanligt folk, så att säga, eller vad det nu är på Twitter som skriver väldigt hårt och oresonligt. Och...
Ja, inte bara det skulle jag nog säga, utan man har ju journalister och reportrar är ju också i... de så kallade Twitter-bubblorna.
Absolut.
Och påverkas ju väldigt mycket av de faktorerna. Mm. Vilket också är förståeligt i dagens digitala samhälle. Men jag kan väl nog ärligt säga att det förvånade mig att det ibland blev så kraftfullt.
Mm. Mm.
Det kan jag nog inte... Jo, men det förvånar mig, absolut. Samtidigt så måste jag ändå säga att de ska vara på och bevaka ministrar och offentliga personer.
Det dröjde väl bara en dag till dess att ett svar på en fråga ledde till ganska mycket kritik. Och det gällde ju frågan som vi hörde i inledningen här, varför du var kultur bara, eller i alla fall kultur och demokrati, inte idrottsminister. Och
ja, det stämmer.
Då svarade du så här.
Mm, och nu är du inte idrottsminister. Den förra kulturministern var kulturidrottsminister. Hur känns det för dig?
Ja, men idrott är jätteviktigt för mig som person. Mm. Men det känns helt okej. Okay. Där finns så mycket brottslighet hos idrotten och det är därför man valde att flytta på det.
Alltså, det blev ju jättemycket kritik kring det här. Trots, skulle jag hävda, det finns ju en hel del brottslighet som omgärdar idrotten. Det är matchfixning. Alla som har varit på derby i Stockholm ser att halva polisen är liksom där för att se till att inte folk slår varandra på käften. Så det var inte helt fel det du sa, men det blev ändå väldigt hård kritik, som sagt.
Det blev väldigt hård kritik. Jag håller nog med dig där. Det är inte helt fel. Jag brukar ibland säga så här, tänk om man skulle bara lägga en liten del av alla de resurser som man lägger på att faktiskt skydda. Vad ska jag säga, vi säger då derby som du tog upp själv. Mm. Väldigt mycket polisresurser läggs på att faktiskt skydda de som går på fotbollsmatcher. Tänk om man skulle lägga bara en liten del av dem på att skydda kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Men vi lägger faktiskt väldigt stor del av våra samhällsresurser på att, ja, till exempel... Mm. Derby och poliser, men också spelfix.
Så helt fel var det inte. Men vad lärde du dig av erfarenheten? För du blev ändå tvungen att liksom nyansera och kanske backa och så vidare.
Ja, jag tror att jag skulle vara tydligare med hur viktig idrotten är för samhället. För den är ju verkligen det. Jag är ju själv uppväxt i ett litet samhälle där jag ser hur idrotten både inkluderar och sen spelar det ingen roll vem det inkluderar, utan alla är ju tillåtna i idrottens värld. Mm. Och hur mycket det betyder för mindre samhällen. Till exempel.
Hade det räddat dig, så att säga, tror du? Då hade de förstått eller kunnat svälja det här med brottsligheten.
Kanske. Det blir ju bara spekulationer i efterhand. Ja. Jag tror att jag skulle vara tydligare med idrottens betydelse i samhället, för den är stor.
Sen råkade du säga också väldigt tidigt att man kanske borde utreda huruvida det finns ett samband mellan gangster, rap och kriminalitet. Och där fick du då lära dig den hårda vägen att ord kan få en annan betydelse som det är en minister som uttalar om. vad lärde du dig av den där grejen?
Ja, men då ska man komma ihåg en sak. Och det är ju...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där, han är snabbast i världen i år.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Verkligen så. Journalistiken går snabbt. Precis som du och jag sitter här och pratar så vet man liksom att man har ett visst antal minuter på sig att få fram 40 olika saker. Mm. Och ibland går den kanske lite för snabbt. Men även där måste jag säga att nej, jag vidhåller det jag sa. Däremot så skulle jag ju även där ha lärt mig att vara mycket tydligare. Reportern frågar mig, ska ni utreda gangsterrap? Och jag svarar, vi ska titta på det.
Okej, du sa inte ordet nej. Utredning själv faktiskt. Nej. Men du borde ha insett att okej, det här kommer tolkas som att nu ska jag tillsätta gangsterrap-utredningen.
Ja. Och där, precis efter att jag hade svarat på det, vi ska titta på det, så tog intervjun slut. Ja, men tack så mycket.
Hon var jättenöjd och sprang iväg till redaktionen.
Ja, hon ju, nej, det var ju de har ett visst antal minuter så att hon gjorde nog rätt. Mm. Men vad, ja. Jag hade väl hoppats på att jag skulle få utveckla lite mer. För mig är det självklart med armlängds avstånd. Jag hade ju till och med skrivit en rapport om det i mitt senaste uppdrag, det vill säga till museerna. Det är ju för mig A och O. Och då blev det också väldigt märkligt när man sa att kulturministern vill gå in och bestämma vad som man ska få göra i musik. Absolut inte.
Men vad innebär det titta på i så fall? Alltså om det är en minister som säger det?
Att jag för mig innebar det att vi skulle ha hög kunskap inom ämnet.
Lära oss mer om det.
Ja. Mm. Absolut. Mm. Men om det fanns någon brottslighet i det så är det självklart att det är rättsväsendet som tar hand om det. Det är ingenting som ska ligga på kulturdepartementet eller kulturministerns bord.
Ändå ganska svår fråga för den som har följt det där. Man ser ju att det finns exceptionellt tydliga samband. Man till och med lämna meddelanden i rapplåtar som polisen använder som bevis och sådär, så att det är ju verkligen i skärningspunkten mellan kultur och rätts, alltså, brottsbekämpning.
Ja, men det är ju verkligen så, men det håller jag med dig om, men det har man ju sett inte minst efter att jag gjorde ut det uttalandet så kom det ju faktiskt ganska mycket granskning av just gangsterrappen, men jag vidhåller en gång självklart ska kulturministern inte lägga sig i vad som får göras musik i eller inte göras musik i, utan där gäller det så kallade armlängdsavstånd. Mm. Men däremot ser man att det finns brottslighet i det, ja då är det polisen, det är rättsväsendet som ska ta tag i just brottsligheten. Mm. Där är det ju ingen skärningspunkt.
Nej, det är det väl inte. Men jag tänker mig att det måste vara rätt speciellt ändå att uttala sig när det finns människor som nästan vill missförstå det man säger, eller åtminstone tolka det på ett sätt som liksom är maximalt till din nackdel, får man säga då, eller göra olika vinklar av det. Hur upplevde du det där?
Ja. Det är alltid så svårt. När man var mitt i det så kan jag verkligen säga ärligt att det fanns många gånger när jag blev väldigt ledsen och berörd. Mm. Och framförallt så blir man ju det när man ser sina anhöriga fara väldigt illa av det som skrivs.
Gjorde de det? Eller?
Ja, det gör de ju.
Hur då alltså? Att man får höra
ja, men det är ju allt från att barnen får skicka till sig av kompisar som är snälla. Som säger, titta här nu, din mamma är med här. Och det finns inget illa ment, men det självklart så tar man illa upp när man är till exempel barn till en offentlig person och det liksom skrivs illa om den personen. Vi är till syvende och sist alla människor, oavsett vad ens föräldrar gör. Jo. Så det ska jag säga att det gjorde mig både ledsen och stundtals också bekymrad. Samtidigt så måste jag säga att det här, det är precis som det ska vara. Mm. Politiker ska tåla och granskas.
Mm. Tålade du det då?
Ja, men när man var mitt i det kan jag säga att ja, men det var som jag sa, det fanns gånger när jag blev väldigt ledsen. Men då bestämde jag mig för att fokusera på målet. Mm. Det som var utan tvekan var ju att vi var verkligen, Vi satt i skarpt läge att få fram ökat ekonomiskt stöd under pandemin till kulturbranschen.
Vad är din viktigaste fråga?
Att få ut det skyndsamt då, när de här diskussionerna var, så var det utan tvekan det som var det viktigaste just då. Mm. Och då bestämde jag mig för att, okej, de gör sitt jobb, jag måste göra mitt jobb. Mm. Och det är att verkligen få ut de här ekonomiska stöden skyndsamt.
Mm. Det här är kvartalsfredagsintervju. Yes, den här gången är Jeanette Gustafsdotter, journalist bland annat, men har också erfarenhet av att ha varit kulturminister. När du har haft posten i ett par månader ungefär så var det dags för ditt stora elddop får man väl säga. Du intervjuades av Stina Oskarsson i Svenska Dagbladet och det var en intervju som ledde till att du fick massor av kritik. Den handlade om allt, kritiken alltså, från att du inte hade några visioner eller politiska idéer till att du bara kom med floskler. Amanda Sokonitski på DNs ledarsida skrev: "Detta kan vara den sämsta intervjun någonsin av en svensk minister." Det är stora ord det. Hur var det där för dig?
Ja, men det var ju det är en gång, alltså, jag skrattar inte för att jag tycker detta är roligt, för jag tycker absolut inte att det är roligt. Det var oerhört smärtsamt och det var väldigt tufft på alla sätt och vis. Det blev nästan, hur ska jag säga, det blev overkligt på många sätt. Mm. Jag träffade Stina Oskarsson trots att vi befann oss i den situationen vi gjorde. Jag jobbade väldigt hårt med just det här ekonomiska stödet till kulturbranschen. Så avsatte jag nästan 2 timmar till den här intervjun. Mm. Så att vi satt och pratade i över 1,5 timme. När jag gick ifrån den intervjun så kände jag att ja, men jag kände mig ändå ganska nöjd. Jag tyckte vi hade haft långa, intressanta samtal. När då resultatet kom, som sedan gick i tryck, så var det mycket som jag inte själv kände igen mig.
Mm-hmm. Men det hade sagt, antar jag.
Ja, alltså, jag kan säga som så här. Det var väldigt skönt att även vi spelar in intervjuerna. För när jag också läste, du självklart läste jag också allt som skrevs om mig och den intervjun. Så i efterhand kan jag säga att jag kanske inte borde ha gjort det då. Men det, man gör det på något märkligt sätt. Så gick jag tillbaka och lyssnade på intervjun. Sen är det ju utan tvekan som så att journalistiken ska får lov att redigeras. Mm. Och det gjorde man också. Jag har ingenting att säga om det.
Allt var naturligtvis inte med. Dina svar var inte alltid med i sin helhet, menar du? Eller?
Ja, men det skulle man väl nu kunna säga.
Och liksom, skulle du säga att det redigerades fram en bild som var lite skarpare av just de här sakerna då? Eller att du var floskelös och inte hade koll på varför du ens var minister och sådär?
Jag hoppas att det inte var så. Mm. Den frågan får du ställa till Stina Oskarsson. Mm. Så jag hoppas att det inte var så. Utan jag hoppas att det var en journalistisk produkt utefter den journalistens uppfattning. Däremot kan jag säga som så här, det som smärtade mig var att jag har väldigt tydlig uppfattning om vad jag ville driva och vad jag drev. Mm. Och det var ju såklart smärtsamt att det inte kom fram.
Nej, det gjorde du inte. Och om du skulle, det här är ju lite second chance liksom, men om du så, vad var det då? Vad ville du driva? Varför liksom, du sa ju själv här inledningsvis att visst, det var en stor ära att bli tillfrågad, men det var inte huvudpunkten, utan huvudpunkten var att få chansen att göra någonting. Vad var det där då som inte kom fram i den intervjun?
Och det var väldigt många saker, men det är en av de sakerna som var väldigt viktigt för mig. Det var att det ska finnas kultur i hela landet för barn och unga, oavsett var man bor, oavsett vem man är. Och det var alltifrån att jag själv hade fått min kulturella bildning som barn i ett litet samhälle där det fanns ett litet bybibliotek. Och det var det som grundade mig till att faktiskt att jag hade jobbat i kulturbranschen de senaste åren. Och var jag än var i Sverige så hörde jag väldigt många gånger röster höjas över kultursamverkansmodellen. Mm. Och att den var så skev. Så för mig var det väldigt tydligt när jag kom in. Nu har jag chansen. Mm. Vi ska tillsätta en utredning som tittar över kultursamverkansmodellen. Vi ska försöka göra kulturen så rätt rättvis som möjligt i hela landet. Det ska inte vara som så att man måste bo i en stor stad för att man ska kunna ta del av kulturens innehåll. Utan det måste ändå vara den här rättvisa modellen på något sätt. Mm. Sen är det ju alltid som så att det kommer alltid vara fler stora kulturinstitutioner i en stor stad än i ett mindre samhälle. Men det måste ändå finnas en kultursamverkansmodell som balanserar det på olika sätt.
Så det tillsatte vi. Och rättvis fokus kan man säga. Varför fick du inte fram det där då?
Landsbygd kanske,
ja,
till och med.
Landsbygd för all del. För det där lät ju ganska tydligt och passionerat. Ja. Medan intervjun framstår ju som lite stum sådär.
Ja. Ja, det, som sagt, för jag tror och hoppas att journalisten gjorde sitt jobb.
Mm.
Det är för Stina Oskar som pratar om.
Men menar du att du sa de där sakerna med ungefär den hettan och det kom inte med då, eller?
Det vet jag inte.
Det vet du inte. Men du har alltså, lyssnat igenom intervjun efter.
Ja, jag har gått igenom intervjun. Men det gjorde jag då, ska jag komma ihåg. Men nu känns det som att jag skulle nog... Jag ska nog göra det igen.
Ja,
för att
kanske
kunna svara ärligt på detta.
Mm. Mm.
Men därmed så kan jag säga så här att jag vill diskutera mycket de frågorna. För mig är det också väldigt viktigt med ett nytt modernt mediestöd. Det hade jag verkligen jobbat för alltid. Och det var det som jag också visste jag skulle sätta tänderna i och ta emot.
Mm.
Den här kultursamverkansmodellen, den utredningen till exempel, den pågår ju för fullt nu.
Mm.
Och då har man också tagit fram, eller Mats Svegfors som är ansvarig för den utredningen, han lyfter ju också behovet av armlängds avstånd och att man kanske skulle kunna grundlagsskydda det ut efter ansvarig utgivarmodellen för medierna. Den är intressant och någonting som jag också har många gånger diskuterat och funderat över.
Alltså, du menar att man skulle grundlagsskydda, alltså vad skulle motsvarigheten till en ansvarig utgivare var exempelvis på ett museum då, säger vi.
Ja, men det skulle ju till och med kunna... Ja, exakt detaljer, det kan vi bara spekulera om just nu. Men om vi får lov att liksom drömma lite grann. Mm. Ja, men tänk om en museichef också blir ansvarig utgivare.
Och den praktiska skillnaden då blir att man blir mer untouchable alltså?
Ja, man skulle ju skyddas av en grundlag på ett annat sätt.
Men man måste fortfarande ha sin finansiering till stor del från skattemedel, vilket skapar ett beroende ändå, så att säga. Men,
så är det ju alltid, men då kan vi ju säga att så är det väldigt många gånger även inom journalistiken.
Absolut, public service.
Ja.
Mm. Ja, men intressant tanke. Okay. Men,
jag ska bara säga som en tredje grej. Det var många andra grejer. Men någonting som är verkligen viktigt, och det har jag också lyft här tidigare, det var ju just arbetet med hot och hat.
Mm.
Vi har den digitala samhället idag. Genom det digitala utsätts också väldigt många offentliga personer, allt från mediebranschen till förtroendevalda, det vill säga politiker många gånger, får väldigt mycket hot och hat.
Ja, det är lättare att hota någon. Det kräver mindre. Man behöver inte sitta och klippa ut bokstäver ur en tidning och klistra in på ett papper, om det nu är någon som gjorde så.
Så det var också väldigt viktigt för mig att driva det.
Vid flera tillfällen så ber ju hon dig i den där intervjun att vara ideologisk. Hon frågar så här: som ren socialdemokrat, anser du att det är bra kulturpolitik? Som läsare får man intrycket av att du inte är så ideologisk eller vill vara ideologisk. Hur är det med det där?
Nej, men jag är väldigt stark ideologisk. Ja. För mig är det väldigt viktigt, precis som jag sa tidigare, just det här med rättvisa. Jag hatar orättvisor.
Mm.
Jag är uppväxt. Jag skulle kunna säga som så här då, om vi ställer oss frågan så här: men varför är du socialdemokrat?
Ja, varför är du socialdemokrat?
Jag hatar orättvisa. Vad är orättvisa? Ja, det är ju när det är stora skillnader mellan framförallt människor på olika sätt. Det vill säga att vi ska ha samma förutsättningar. Och jag är uppväxt av mycket äldre föräldrar. Det vill säga att mina föräldrar var födda i mitten av 20-talet.
Mm.
De fick bara gå i skolan i 7 år. För på den tiden fick man bara läsa vidare, det vill säga gå 9 år eller gymnasiet, om man hade pengar, man hade ekonomi till det.
Mm.
Det vill säga att mina föräldrar fick börja jobba när de var 13 år.
De hade gärna velat studera.
Oh ja, väldigt gärna. De läste vidare sedan när de fick tillfälle till det. Men det gör ju också att jag är uppväxt i en familj där man pratade väldigt mycket om det. Skolan och bildningens betydelse. Och hur viktigt det var för dem att kunna ta bildning genom just kulturen.
Mm.
Så jag är verkligen uppväxt med att gå på kulturarvsinstitutioner eller teater eller bibliotek på olika sätt. För det var på den på det sättet jag fick min bild.
Så ganska ideologiskt då, kan man tycka. Återigen, det kom inte fram.
Det är ju lätt för mig att säga att man kan skylla på både det ena och det andra.
Mm.
Så är det. Och det är alltid lätt att skylla på någon annan. Det tänker inte jag göra.
Nej. Hade du förberett ordentligt då? För du, frågorna hade du ju fått, så att säga. Hade du lite hybris för att du själv har koll på journalistik och det här kan jag ta på volley?
Nej, jag hoppas verkligen inte att jag hade det. Hybris är ett väldigt starkt ord för mig. Och det hoppas jag verkligen inte att jag hade. Utan jag, vi kan väl säga som så här också än en gång. Vi befann oss i pandemi. Hela min stab var sjuka. Mm-hmm. Mer eller mindre låg de hemma i covid.
Mm.
Jag vet att vi fick frågorna förväg. Jag hade inget minne av att jag hade fått dem. Men det var ju inte så konstigt heller. Mitt målfokus var någon annanstans.
Mm.
Däremot så det som jag säger nu. Jag hoppas att jag sa det även då.
Mm.
För det är ju någonting jag bär med mig. Det är ingenting jag hittar på.
Nej.
Utan det är någonting jag lever med.
Mm. Jag gick igenom liksom reaktionerna nu inför den här intervjun. Och jag blev ändå lite förvånad över hettan i dem. Att det var så mycket. Det var nästan lite så här illvilja på något sätt. Skulle jag om det hade varit jag så att säga som hade gjort den där intervjun. Men visst, den var väl inte en perfekt performance liksom. Men reaktionerna kanske inte riktigt stod i proportion till, vad kan det där bero på, tänker jag? Alltså, är det något speciellt med att vara journalisternas minister som gör att man har extra höga krav på den, eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag har tänkt, så självklart har jag ju tänkt jättemycket på detta.
Mm.
När jag tillsattes så fick jag otroligt fina omdömen.
Jo,
det måste jag verkligen säga.
Också.
Man skrev också om hur mycket jag hade jobbat för en stark demokrati och hur viktigt de frågorna var för mig.
Mm.
Och att det var lite grann som jag sa inledningsvis här, att jag tror att det bland annat var också det som gjorde att Magdalena Andersson valde mig. Jag hade sakkunskap i de här frågorna, men det var så väldigt viktigt för henne att jobba för en stark demokrati. Och sedan, så då fick jag väldigt fina omdömen. Och sedan så blev det här oerhört starka, som du säger också. För mig blev det också väldigt, å ena sidan så vill vi verkligen ha armlängds avstånd. Å andra sidan så fick jag väldigt mycket kritik för att jag inte kommenterade vissa saker som jag absolut än idag inte tänker kommentera. För det ska man inte göra som framförallt då som kulturminister. Så det var en som skrev att jag personifierade dumheten som sprider ut sig i Sverige.
Inte snällt.
Nej, det var det inte. Men framförallt så kan jag säga som jag har sagt tidigare nu innan. Det blev många gånger att det kändes som att jag var... Det blev väldigt overkligt för mig.
Mm.
Plötsligt så personifierade jag dumheten. Jag brukar säga att jag har i alla fall min dumhet dokumenterad. Jag har 3 universitetsexamen i mitt bagage.
Mm.
Ja, men det blev många gånger ju verkligen. Jag vet, jag kan inte säga varför det blev så. Det blev väldigt, väldigt starkt.
Det var en fråga du fick av Sten Oskarsson där jag föreställer mig att du extra många gånger efteråt har tänkt, åh, varför nämnde jag inte det där? Vet du vilken fråga jag menar då? Den var liksom lite som essensen av hela intervjun.
Nej. Tror
jag. Den löd så här. Har du någon gång tvingats ta ställning i en fråga som har kostat dig någonting på riktigt? För det är ju ofta då ens värdegrund och moraliska kompass sätts på prov. Och då sa du, jag är 56 år och jag har väl varit med om det massor av gånger. Men du kunde liksom inte komma med något exempel, vilket ju då blev liksom, nej. Titta, hon är en sån som alltid simmar med strömmen och aldrig tar någon risk, så att säga. Mm. Så nu får du chansen igen. Finns det någon sån situation som du har tänkt på efter den där intervjun? Att ja, men då, det här tog jag verkligen en strid för något som inte var så bekvämt. Liksom.
Så menar du att jag tog strid för något som jag inte riktigt trodde på? Eller?
Nej, nej, nej. Jag bara ställer egentligen om hennes fråga. Mm. Har du någon gång tvingats ta ställning i en fråga som kostat dig någonting på riktigt? Den här intervjun med Jeanette Gustafsdotter fortsätter alldeles strax. De som redan prenumererar på Kvartal hör ju inte ens det här meddelandet, men till dig som lyssnar och ännu inte valt att bli prenumerant vill jag säga följande. Eftersom vi vill att våra prenumeranter ska uppleva ett mervärde så ger vi dem tillgång till hela fredagsintervjuerna och hela veckopanelerna. Medan du som inte prenumererar får nöja dig med en avkortad version. Och det här klippet, det kommer nu och är utvalt på ett sätt som gör att du ska uppleva att du faktiskt missar något. Vill du undvika den upplevelsen framöver så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Och du, som prenumerant, lyssnar också helt reklamfritt. Jag tänkte avslutningsvis att vi ska återknyta till ett spår som jag då hade med i inledningen. Tidigare var det ju inte helt ovanligt att till exempel riksdagsledamöter jobbade på med sina vanliga jobb och samtidigt var politiker. Och statsråd hade kanske lång erfarenhet från något annat än politiken, så som du hade då. Rätt ovanligt numera. Så lite sammanfattningsvis, vilka hinder eller svårigheter möter man när man, som du då gjorde, kommer ändå helt utifrån, inte har den här förankringen i partiet på det sättet?
Ja, än en gång ska jag säga att jag ska lyfta fram de här ytterst skickliga och professionella tjänstemännen som finns på de olika departementet. De hjälper ju, de är ju ett enormt stort stöd. Men så är det ju egentligen om vi tänker på alla jobb där man går in och så går man in i någonting där väldigt många känner varandra. Så är det ju med ett parti. Många har en lång bakgrund inom partiet.
De har tältat ihop på olika SSU-läger och sådär. Så och det hade inte du gjort.
Nej, det hade inte jag gjort. Och det är ju alltid som så att man kan känna en form av utanförskap på olika sätt.
Kunde du lyfta luren och ringa Mikael Damberg och säga nu får du släppa till några miljoner här?
Det går inte riktigt till så att man lyfter luren, men man förhandlar ju, absolut. Det måste jag också säga att de som är då så kallade professionella politiker, de är ju väldigt positiva till att det kommer in folk utifrån. Jag möttes av väldigt mycket positiva hejarop, att det var många som sa, oh vad bra, du kan den här sakkunskapen, det här kommer vi behöva prata om mycket. Det var ju också någonting jag upplevde på departementet. Vanligtvis så var man van vid att ha ganska långa möten om sakfrågor. Sen måste du fråga dem om det verkligen stämde eller om de sa det för att vara snälla. Men många gånger fick jag höra att oj, det här gick mycket snabbare än vad vi trodde. För du kan verkligen den sakkunskapen. Och det var kanske inte så konstigt, för jag hade jobbat väldigt mycket juridiskt med de frågorna, eller kulturpolitiskt, eller civilsamhället på olika sätt. Så den sakkunskapen hade jag med mig, och det var ju väldigt skönt.
Men det du å andra sidan då inte kunde, eller hade erfarenhet av i alla fall, det var just det politiska hantverket. Kände du av det emellanåt?
Det är klart att man många gånger hade frågor, men hur gör jag med det här för att kunna gå vidare? Men då hade jag ju tjänstemännen att fråga.
Men räcker det då? För man måste väl som högsta ansvarig också, ja, inte vet jag, ha lite House of Cards-kompetens ibland.
Ja, men jag tror faktiskt att lite av House of Cards erfarenhet hade jag ju med mig sedan många års erfarenhet som expert i olika utredningar.
Och lobbyist.
Precis. Så jag hade ju ändå sett, jag både kunde regelverket, jag hade också tagit del av det inifrån sedan många år tillbaka. Så men, lite av den erfarenheten hade jag ju ändå med mig.
Men nu var ju du den som människor skulle lobba mot, och jag tänker mig att som minister åker man ut till olika, i ditt fall olika kulturinrättningar, kanske operan och teatrar och sådär. Och hur är det att vara den personen som... De vill ju ha ditt öra liksom, och de vill påverka.
Ja, och det är ju verkligen så. Som kulturminister ska man ju lyssna på det. Alltså, är det någonting kulturpolitiken ska göra så är det ju att ge förutsättningar för kultur. Och det är väl där många gånger det finns någon form av spänningar. Man vill gärna ha en kulturminister som kan räkna upp de 20 senaste årens Nobelpristagare i litteratur. Men det som verkligen kulturpolitiken ska göra, det är att ge stöd till den verksamheten som man har på departementet. Därför är det ju jätteviktigt att lyssna på alla som är aktörer inom de branscherna, för att höra vad har ni för behov? Varför har ni de behoven? Vad kan vi göra för att ge dem stöden som gör att det ska kunna uppfyllas?
Och om du är van att prata då för att påverka, hur bra var du på att lyssna?
Jag hoppas att jag var bra på att lyssna. Jag är lika viktigt är ju, lika viktigt som det är att prata. Mm. Lika viktigt är det ju att lyssna.
Ja, och visa att man lyssnar kanske också. Det är väl kanske ännu svårare då.
Ja, men så är det ju.
Du kom in i regeringen när valrörelsen väl i princip var igång. Hur tyckte du det där var då? För det är ju, måste ju vara ganska ovant för någon som du att kampanja. Du talade på första maj till exempel i Ronneby och Karlskrona var det väl?
Ja, Karlskrona.
Hur var det?
Ja, fantastiskt.
Det gillade du?
Ja, jag gillar det jättemycket. Och är det någonting jag verkligen gillar så är det att träffa människor.
Mm.
Och är det någonting man får göra när man valarbetar så är det verkligen att träffa människor.
Så det där hade du ingenting emot egentligen?
Tvärtom. Att liksom, det var liksom verkligen ett plus med detta uppdraget. Att kunna gå runt, knacka dörr, prata med människor hemma. Mm. Vad tycker de fungerade, vad fungerade inte? Inom mina områden så var det ju väldigt många som ställde frågor om kulturskolan till exempel. Eller öppen fritidsverksamhet. På olika sätt. Men att träffa människor där de bor. Se du, hur det fungerar.
Du gillade att vara politiker kan man säga.
Ja, det gjorde jag.
Kan man, de som bara har tagit del av media, de skulle nog kanske tolka det som att det där blev inte en så lyckad period. Vad tycker du själv?
Jag tycker att det blev en väldigt lyckad period. Det är som jag har nämnt några av de här grejerna som vi gjorde. Vi gjorde ju mycket, mycket mer. Mm. Jag blev så otroligt, när jag tittar tillbaka på vad vi lyckades genomföra under den här 11 månadersperioden. Än en gång, stort statligt stöd till kulturbranschen. Just för att kunna stötta dem igenom en av de tuffaste nedsläckningarna under hela pandemin. Stöd till civilsamhället för att kunna ta emot och hjälpa alla som kom från Ukraina. Bevara kulturarvet i Ukraina genom täta samtal med Riksantikvarieämbetet.
Mm.
Sen hade vi, som du själv sa, Padulan. Det var också oaktat detta, för det var ändå polisen som hanterade detta. Så det är självklart någonting som också påverkade oss på olika sätt. Men vi hade också historiska satsningar på minoritetsspråken. Vi hade, som jag nämnde innan, filmproduktionsincitamentet, biblioteksstrategin och inte minst kultursamverkan.
En hel del grejer som kanske inte fick så mycket medial belysning. Allra sist då, om Socialdemokraterna hade vunnit valet eller kunnat bilda regering, hade du fått fortsätta, tror du?
Det blir ju bara spekulation. Ja. Jag kan väl säga som så att jag hoppas det.
Säger Jeanette Gustafsdotter, som var kulturminister i Magdalena Anderssons första regering och som också har varit journalist och generalsekreterare för Sveriges museer och mycket, mycket annat. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att jag fick vara med.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA!